Hallå kära lyssnare, vi har precis släppt ett bonusavsnitt på våran Patreon som du kan lyssna på helt utan att betala en enda krona. Gå in på patreon.com/varningförbarnprogram och överväg även att stötta podden om du känner för det för att få tillgång till lite fler avsnitt och annat tramsigt som vi kommer lägga upp så småningom. www.patreon.com/varningförbarnprogram.
Hejsan allihopa och välkomna till Varning för barnprogram. Jag är Robban och med mig idag har jag Haggis. Hallå hallå.
Hallå igen.
Så, det var ju vecka sedan vi pratade nu. Nya avsnitt, nya äventyr framför oss.
Vi skulle kunna börja dagens avsnitt med att hälsa alla nya lyssnare välkomna. För vi har ju mer eller mindre exploderat den senaste en, två veckorna sedan vi hade Christian med oss.
Kan vi bland annat tacka Christian för också, att han ville vara med.
Han får jättegärna komma tillbaka. Ja. Om du lyssnar på det här Christian, kom tillbaka och prata om någonting någon
gång. Vi kan fortsätta prata VHS-band.
Men vad ska vi prata om idag?
Jo, vi ska prata om något väldigt speciellt. Så jag tänker så här, jag tänkte ge dig en liten gåta som är någorlunda relaterat till dagens tema.
Kör på.
Vad har en Volvo 740 gemensamt med dagens tema?
Ingen aning. Kan det vara... Kan de ha kommit samma år, liksom samma ursprungsår?
Ja, och inte bara det. Dagens tema har faktiskt ännu mer svensk koppling än så. För i filmatiseringen utav det vi ska prata om idag har faktiskt en svensk skådespelare i huvudrollen.
Kan det vara Dolph Lundgren du pratar om?
Ja, det är det. Så har du en gissning på vad vi ska prata om idag?
Oj, jag kan ju gissa på att vi ska prata om Masters of the Universe.
Helt rätt. Vad är det nu man säger? Vi har kraften för Power of Grayskull. Kör vi igång. Vi har ju då under veckan tittat lite på Masters of the Universe-serierna. Som vi nu kommer att kunna kalla det här. Vilket innefattar då lite av de... Jag har tittat på lite av de gamla He-Man-serierna från 80-talet. Ska vi se, första serien kom 83. Jag tittade lite på 90-talsserien och även rebooten från 2002. Samt nu den som kom för inte så länge sedan, vilket är Masters of the Universe Revelation.
Och jag har spenderat den här veckan med att kolla igenom i alla fall första säsongen av serien She-Ra på Netflix, som också är kopplad till det här. Allt är...
Ett stort...
Ja, det finns så mycket att kolla på och prata om när det kommer till det här.
Absolut.
Franchiset får man väl kalla det.
Ja, men det är det då mer eller mindre, ska vi ju kunna säga. Börja från början med He-Man. Sen går vidare in i She-Ra och rör oss genom Etherias historia.
Det låter som... Låter som en bra idé, man måste ju börja någonstans, yeah. Så vi kan lika väl börja från början.
Yes. He-Man och Masters of the Universe är ju då en animerad serie från 1983 som är liksom... Alltså i min mening är detta definitionen utav liksom så här 80-tals Saturday Night Morning cartoons.
Vilket är lite intressant när du säger det, för det var inte ens... en Saturday morning cartoon.
Alltså, men det har ju mer att göra med att det konceptet kom lite senare. Alltså det började inte dyka upp mer regelbundet fram på 90-talet.
Fair enough. Nu har inte jag stenkoll på historien kring Saturday morning cartoons, men om jag inte minns helt fel från vad jag läst på så är ju det här en serie som gick liksom på vardagar i stort sett.
Ja, men
att
det
kändes typ så här 5 dagar i veckan. Jag kan ha fel på det här och förlåt att jag är typ aspetig, men ja, absolut, det är ju verkligen en liksom 80-talets animation, ja. I ett nötskal.
Det är det.
Allt från liksom karaktärer till handling, musik, animation, rubbet.
Och vi ska ju bara inte prata om designen på karaktärerna.
Ja, det... Ja, vad har du att säga om det här?
Det bästa jag kan beskriva det med är, jag menar, män i tights eller bara höftskynken och väldigt stora muskler, overly masculated, har ju en viss klang, om vi säger
ja,
så.
Ja, men det känns som att det är väldigt inspirerat ändå av... alltså, det är ju inte så långt ifrån man kollar till exempel He-Mans design om man jämför med typ Conan.
Det finns ju väldigt uppenbara designparalleller däremellan. Men lite yngre lyssnare kanske, som inte känner till originalet så mycket, vet vad det handlar om. Och He-Man och Masters of the Universe handlar då om prinsen Adam av Etheria. Som...
Eternia.
Ja, förlåt. I She-Ra heter det Etheria, i He-Man heter det Eternia. Men det handlar då om, som sagt, prinsen Adam, som är då prins utav Eternia, som har ett, och vad kallar de det? Kraftens svärd på svenska, tror jag det heter. Där han då, genom att lyfta det över sitt huvud och uttala de magiska orden jag har styrkan, jag har kraften, så förvandlas han till den legendariska hjälten He-Man, som då ska skydda Eternia från alla dess hemskheter och även den onde Skeletor som vill försöka ta över världen och slottet Grayskull som ska innehålla typ all världens magi och hemligheter.
Ja, det är lite diffust i alla fall av de avsnitten jag har sett, om man liksom kollar på den första serien då.
Ja.
Vad liksom Castle Grayskulls hemligheter faktiskt är. Det är ju en typisk serie som vi var inne på förut, att den följer en väldigt så här självstående upplägg, där du kan se egentligen vilket avsnitt som helst och du kommer vara ungefär lika införstådd,
ja,
oavsett vilket avsnitt du kollar på.
Jo, men precis. Alltså, det är ju så här, på ett sätt gör ju originalserien ett väldigt bra koncept i liksom med världsbyggande, genom det att den låter liksom så här världen vara sig och mer tittaren bara acceptera, ja, men det här är så för att det är så, och inte lägga så mycket tid på att förklara saker och ting varför det är det. Vilket också är så här enklare kanske för ett barn att förstå, att liksom bara och köpa konceptet av att ja, men här finns magi, svärd och laserpistoler för att det är coolt. Inte så mycket, ja, mer logik bakom det än så.
Nej, och det ligger väl något i det. Alltså, som ett barnprogram så finns det kanske inte så mycket anledning. I alla fall inte om man kollar liksom...
Inte i...
Alltså, standarden för den tiden var liksom inte så här... Ja, men man skulle förklara varför. Alltså, varför var Skeletor ond? Liksom, man liksom... Backstories, ja, och sånt. Det var inte riktigt det man var supersugen på att veta. Nej. Det var mer att... Det känns som att det har kommit till mer... Liksom de senare åren, det här med worldbuilding och lore och timeline.
Jo, men jag skulle precis komma till det att He-Man tycker jag personligen är ett väldigt bra exempel på det, om man nu tittar på liksom de senare iterationerna också. Där just det här med lore och worldbuilding har liksom varit en eftertanke. För scenen är ju skapad utav bolaget Mattel, som är ett leksaksbolag som är även känt för att skapa Barbie-dockan. Så originalidén med He-Man är ju egentligen mer eller mindre att liksom så här sälja leksaker och actionfigurer.
Ja, så mycket annat,
ja,
från den tiden, men även alltså idag, det, alltså när jag läste mer om bakgrunden till Master of the Universe, så kände jag mig att ja, men det här är liksom egentligen en glorifierad reklam för att sälja barnleksaker.
Jo,
typ som, I don't know, Pokémon.
Ja, jo, men det är lite så här. Pokémon också en bra liknelse på. För att avsnitten var rätt så här, av det lilla jag har sett. Jag ska erkänna, jag har inte sett alla 33 avsnitt utav originalserien. Men, alltså det finns så här, lite den här typ leksaken för den här veckan. Feeling över det. Det är liksom alltid... nästan alltid en ny gimmick eller en ny cool gadget eller en cool person som introduceras, som uppenbarligen bara såhär, ja, den här personen är en actionfigur eller liknande.
Ja, och när det kommer till He-Man överlag, så finns det ju ett väldigt så här, det finns ett liksom väldigt så här set cast of characters. Alltså du har He-Man eller Prince Adam, och du har Skeletor, du har Man-at-Arms, du har Beastman, du har Battlecat,
yeah,
du har Teela the Sorceress,
yes,
och flera av dem, och alla de återkommer ju hela tiden, så att återigen, du kan se två avsnitt liksom helt skilda från varandra och du kommer ändå se samma karaktärer och du lär dem och lär känna dem liksom under tiden som du tittar.
Ja, yeah, precis.
Eller allt efter att du tittar mer och mer på det, yeah, kanske är rätt sätt att säga.
Ja. Alltså målgruppen för He-Man-serien, och det märks väldigt tydligt i och på 80-talsversionen och sen senare längre fram, att den här serien är ju vad vi ska kunna klassificera som, precis som vi nämnt tidigare, att en serie som My Little Pony och liknande är väldigt så här typisk för tjejer, så är denna serien väldigt så här tidstypisk killserie, om vi ska säga det, kalla det så.
Ja, den är ju väldigt grabbig rakt igenom.
Där var ordet jag letade efter.
Det är liksom, hur ska man beskriva det? Ja, men det är liksom, det är starka killar, det är mörka färger överlag, det är mycket så här, det är tungt med fantasy och science fiction. Vilket liksom inte nödvändigtvis, i alla fall inte i dagens standarder, är särskilt så här könsneutralt,
Nej.
men det var väl lite annorlunda då,
Ja.
kan man ju lugnt säga.
Men för att liksom kombinera eller så här motverka lite den här grabbiga stereotypen och liksom inkludera tjejer i den, så kom ju även spin-off-serien där då prins Adam helt plötsligt hade en tvillingsyster som inte varit med sedan tidigare, som bara helt plötsligt existerade. Vilket
Precis.
är då prinsessan Adora, som är She-Ra. Hon hade ju också en egen serie någon gång i början på slutet på 80-talet, början på 90-talet, som då hette She-Ra Princess of Power.
Det var faktiskt en grej som jag tänkte på nu när jag kikade upp lite liksom vad folk, alltså skrivit och framförallt då typ Wikipedia och liknande. Att She-Ra alltid beskrivs som She-Ra, He-Mans tvillingsyster.
Ja.
Hon är alltså inte liksom populär nog för att vara en självständig karaktär. Hon
Nej.
måste beskrivas som att, ja, men hon är släkt med den här kända 80-tals superhjälten.
Jo, men precis. Hon, alltså det är lite så här, vilket är rätt intressant då eftersom hon hade en egen serie och tydligen var en så pass väl etablerad karaktär att kunna bära i sin egen serie, där He-Man gjorde ett antal liksom guest appearances, men inte så mycket mer.
Right, jag hade inte mycket mer.
Nej, det hade inte jag heller egentligen, men alltså det är en intressant punkt det du nämner. Men, och ja, He-Man har ju då gått vidare och blivit en liksom jättefenomen genom tiderna. Jag är personligen lite besviken för att jag inte hann ta mig tiden att sätta mig ner och titta på Masters of the Universe-filmen från 1987. Med då,
Det hinner vi göra ikväll.
ja precis, med då Dolph Lundgren i huvudrollen som Prins Adam och He-Man.
Det var en grej som jag satt och klurade på nu när vi pratade om att du skulle se det här, liksom, den här serien, även liksom det som är lite nyare då, som vi ska prata om alldeles strax här. Men hur tycker du det är att kolla på något som man inte har någon sån här speciellt stark känsla av nostalgi till? För det här är ju en serie som har levt vidare egentligen liksom genom åren. Och nu då fått liksom, eller ja, konstant fått liksom nytt blod och liksom, det kommer nya saker hela tiden liksom till och från, alltså som bygger på hela liksom universumet. Men det är ju också så här, huvuddelen av det som folk känner liksom igen som He-Man, det kom ju liksom långt innan vi var påtänkta ens liksom.
Jo, men precis. Alltså, både jag och nej. Jag har ju personligen aldrig varit väldigt intresserad utav He-Man överhuvudtaget. Antagligen är det ju för att det kom rätt så långt, eller innan mig, hade liksom sitt stora uppsving då. Så jag hade aldrig ett jätteintresse för det. Men, ja, vad ska man säga? Det kändes okej. Okay. Man fick kanske tvinga sig lite tid i början för att det har en campiness som är liksom så här. Du måste nästan ha nostalgin för det i liksom bakhuvudet när du sätter dig ner och tittar på det för att verkligen uppskatta det. För att det är kanske så kopplat till ens barndom. Om
Ja,
du förstår lite vad jag menar.
ja, men jag förstår vad du menar. Det ligger ju lite också i att man när, liksom, när vi växte upp så var vi mer vana vid en annan typ av program, kanske man ska säga. Kanske framförallt uppbyggnad och vad man även kan säga, liksom, ja, men animeringsstilen kan man ju lugnt säga är måttligt daterad. Men även det har väl inte påverkat egentligen så mycket, för jag menar, det finns ju många andra så här äldre tecknade serier som man sett när man var liten och kanske inte liksom reflekterade över på det sättet. Och jag tror någonstans där ligger lite det du sa, att om du som vuxen ska sätta dig och kolla på det här idag, så måste du nästan ha sett det när du var barn. Eller att, ja,
för att verkligen uppskatta unga, det. I alla fall.
Ja, precis.
Och där kommer väl då vi lite i tidens slutklämmen, att serien i sitt originalutförande håller kanske inte riktigt måttet för vad som förväntas idag utav en äventyrs-fantasy-serie ämnad för barn.
Nej, bara en sån enkel sak som att Mattels och Filmations idé av prins Adams här förvandling var att ge honom lite mindre kläder och en solbränna, och ingen kände igen honom.
Ja.
Det är liksom...
Det där är dock väldigt, väldigt Sailor Moon, vill jag påstå.
Ja, well, man kan inte vara perfekt alla gånger.
Nej, alltså, absolut inte. Men med den här nostalgin tänker jag då rida vidare lite till en segway in i vad som är en del av dagens huvudämne. Vilket är då att vi båda två faktiskt tittat på, vi kan inte kalla det reboot, och uppföljare är väl också lite väl att sträcka definitionen. Men det är ju så nära nog.
Ja, det håller jag inte med. Jag skulle säga att det här är mer av en uppföljare än något annat.
Ja, jo.
Om det är Revelation, jag tänkte
ja,
på.
Ja, absolut. Vi har båda har ju sett He-Man, Masters of the Universe, Revelation. Vad ska man säga?
Animationsstilen är sjukt mycket bättre än den på 80-talet.
Den, gör ju den payar ju jätte så här homage till originalserien, både i design och animation.
Ja, framförallt i design. Om man kollar liksom till karaktärsdesign överlag, men det är ju främst i första... Ja. Avsnittet och ja, men till viss del lite senare också, men det är fortfarande samma karaktärer i stort sett rakt igenom. Skulle du säga att den här serien, om du har sett någon form av liksom marknadsföringsmaterial till den här, skulle du säga att det är falsk marknadsföring kring liksom uppbyggandet till liksom att den här serien skulle släppas?
Jag har bara sett, jag ska vara ärlig och säga, jag har bara sett en trailer utav den och jag gillade trailern väldigt, väldigt mycket för sin klippning, musiken och liksom det som visades. Sen att det inte var riktigt det man fick när man tittade på serien i sig. Jag är lite kluven. Jag vill inte gå så långt och kalla det falsk marknadsföring, för jag menar man fick ju se allting som visades i trailern. Det var ju bara att det var ju inte riktigt på det sättet som trailern höll upp det att vara. Och jag menar,
för visst så, men proportionellt sett då, om man ser det till serien överlag, för jag menar, de har i alla fall inte döpt det till He-Man and the Masters of the Universe Revelations, dels för att det är en lång och väldigt så här, dum titel egentligen, men det man ska tänka på också är när man går in det här, liksom går in för att kolla på det här, om man nu har nostalgin med sig, från att ha sett de gamla He-Man-serierna, är ju att det här är inte en serie om He-Man, eller särskilt mycket med He-Man.
Det är en serie om He-Man, men inte med He-Man, och det, jag tror det är väldigt viktigt att göra den distinktionen, för det är det, om jag har förstått rätt, Kevin Smith har pushat all sin marknadsföring på och använder fortfarande som argument till serien. Varför den är så bra i hans mening. Och så speciell. Eller du håller inte med mig på den punkten där?
Mm. Till viss del, möjligtvis. Men ja, i alla fall. jag skulle inte säga att det här är en serie som... Och det är det. Jag skulle inte säga att det här är en serie om He-Man direkt. Det, han blir lite mer, vad ska man säga, inte ens en bakgrundskaraktär, men mer en så här sidokaraktär.
Han blir, nej. Han är en plot device.
Ja, tack. Plot device, sure. Och en sak som jag tänkte på liksom, när jag väl klart den här, om man liksom jämför den här serien, alltså Revelation, mot de tidigare serierna, så har man i stort sett gjort sig av med, ja, gjort sig av, bytt ut alla, liksom, vad ska man säga, de starka manliga karaktärerna mot i viss del starka kvinnliga karaktärer, och inte liksom lyft upp båda till samma nivå.
Nej.
Någonting som vi har sett ett par personer pekar ut i olika recensioner och dylikt.
Yeah.
Att man i den här serien då istället lägger mer fokus på Teela, som är, ja, man får väl ändå säga en stark kvinnlig sidokaraktär i
originalet.
I originalseriet. Ja. Och hon blir istället seriens huvudfokus.
Yes.
Vilket är ett lite udda val kanske, om man tänker sig att man ska locka in den äldre publiken då, liksom, med nostalgikänslan att men nu ska vi se en ny serie med He-Man och Skeletor när de slåss i Castle Grayskull. Vilket man får i första avsnittet i typ ett par minuter innan alla spoilers dör i stort sett.
På ett sätt vill jag ju påstå att den här serien är ju mer gjord för liksom nostalgipubliken än nya tittare. För att den, i alla fall i sin marknadsföring, byggde så mycket på liksom att locka fram gamla nostalgin. Med användandet av Bonnie Tyler's I Need a Hero och liksom klippen som valde på att användas. Det var ju liksom bara mer eller mindre klipp på Skeletor och He-Man liksom, som är badass och slåss och är coola.
Ja, absolut. Och det är väl ett väldigt, väldigt smart val att man gör det. Men när man väl kollar på serien, liksom de fem avsnitten som finns, så får jag känslan av att det här är inte riktigt det som man vill se. Om man har den nostalgikänslan. För det är som sagt, du saknar både He-Man och Skeletor i 4,5 avsnitt i stort sett. Och sen, ska inte spoila det som händer i slutet. Cliffhanger kan vi bara säga. Men,
Men det, det är också har lite
frågetecken kring det.
Som det är så här. Det här var inte en hel säsong vi fick. Vi fick fem avsnitt.
Tror du att det är de vill bara liksom testa det här för att se vad reaktionerna
antingen
blir?
Antingen det, eller så är det Netflix som är Netflix. Eftersom att serien är producerad av Netflix, för Netflix, på Netflix. Och detta är del av vad jag misstänker är deras nya release-mentalitet. Netflix har ju byggt upp sin... nu kommer jag gå upp på Netflix rant tangent här, bara så att du är medveten.
Ja, sure.
Men Netflix har ju byggt upp sin liksom affärsmodell på att vi ska bingea serier.
Det finns ju en serie när vi ändå liksom pratar om Revelation. Mm. Samma studio som har gjort liksom själva animeringen, får man väl lugnt säga, men liksom, ja, samma produktionsstudio då. Om man liksom ser liksom mer än liksom bara Netflix-namnet, för de har ju en hel del andra serier som både liksom tecknat och animerat och live action och hela köret.
Ja.
Men de gjorde ju även en serie som ett, eller som baserad på Castlevania.
Oh ja, Castlevania-serien.
Som kom för ett par år sedan. Skitbra serie, by the way. Yes. Kolla på den.
Inte ett barnprogram, ska vi också tillägga.
Inte barnprogram, men ingen av våra lyssnare är barn. Så att,
nej, det är sant. Men eftersom vi pratar om barnprogram så...
men där har du också då, som du säger, en serie som vars första säsong är, jag tror, 4 avsnitt.
Ja.
Och efter det så väljer man att släppa ett par säsonger med, jag vet inte hur många avsnitt det är i varje där, men någonstans mellan 6 och 10, kanske upp till 12.
Precis.
I något enstaka fall. Mm. Så, och det kan också vara så att, alltså jag tror nog mer i sådana fall, och jag ska inte säga att det här är exakt så, men min tanke är lite att man testar en serie bara för att se att det finns en publik.
Ja.
Och att man sen då väljer att investera mer pengar och resurser och liksom produktionskraft i att göra en till säsong.
Jo. Grejen var ju den bara här då väldigt specifikt. Det är ju ett väldigt, väldigt abrupt slut. Storyn är ju inte färdig.
Nej, det är ju en cliffhanger som sagt.
Och jag vet personligen, även om inte jag kanske är det största fan av serien, jag ska erkänna, jag tyckte den var underhållande. Jag köpte många av argumenten som de presenterade. Men det är också kanske för att jag inte är ett jätte He-Man-fan i grund och botten. Och varit med sen liksom universumets begynnelse och följt hela den resan och inte har den relationen.
Nej, och det ligger väl något i det också. Yeah. För det var lite den känslan jag fick också när jag liksom började kolla på det, att okej, okay, de provar något nytt. Mot liksom det lilla jag sett sedan tidigare.
Ja. Yeah.
Men samtidigt låg det liksom, som en baktanke att det här var nog inte någon, alltså det här är nog inte en serie som jag känner att jag kommer fortsätta kolla på.
Nej.
Inte för dels för nostalgikänslan, eller snarare bristen på nostalgi gentemot Masters of the Universe. Men också för att jag tyckte att så här, det var okej.
Okay. Yeah.
Det var okej. Okay. Jag älskar animationsstilen. Och några av dem var den de gjorde. Bland annat att de faktiskt låter karaktärer dö.
Ja, yeah. Och behåller dem sådant.
I en stund.
Ja. Yeah.
No spoilers om det. Men ja, det...
För...
Ja, nej, men det har ju verkligen varit... och det är ju verkligen den stora skillnaden mot dels första He-Man-serien, ja, och även den serien vi kanske nu ska prata om en alldeles strax här.
Du sa ju nu att du skulle droppa He-Man-serien och kanske inte riktigt så här kommer att titta vidare på Masters of the Universe. Frågan är ju då, kommer du titta vidare på nästa serie vi ska prata om? Vilket är ju, vågar vi säga, girl power-motsvarigheten till He-Man?
Ja, jo, men det tycker jag väl att... det är en ganska bra, bra kort sammanfattning, ja, om man liksom skulle dra en parallell i alla fall.
För jag har sett hela serien. Jag tyckte väldigt mycket om serien. För att den, och vi syftar ju då självklart på She-Ra, Rebellprinsessan tror den heter på svenska.
Från 2018 kan ju vara bra att tillägga där. Så det här är den Netflix-serien som gjordes i samarbete med DreamWorks, om jag inte missförstått det hela
det
totalt.
Kan det vara. Jag har ju som sagt sett hela serien. Jag tyckte väldigt mycket om den. Jag tyckte serien var väldigt underhållande och följer liksom ett mer modernt världsbyggande och historieberättande som tilltalar mig på ett mer nostalgiskt sätt. Men vad jag skulle kunna säga att He-Man gjorde.
Men Robban, hold your horses. Vi måste ju förklara vad den här serien handlar om.
Ja, förlåt.
För jag tänker att...
Du som sett den nyligast, vill du ha äran?
Okej. Min beskrivning av She-Ra från... Netflix She-Ra från 2018 och framåt. Den följer då Adora, det vill säga He-Mans eller Prins Adams tvillingssyster, fast det etableras aldrig i serien, så vitt jag vet. Som sagt, första säsongen är väldigt... den går inte in så mycket med detaljer på hennes familj, kan man ju lugnt säga. Men hur som helst, Adora är ju då en soldat, eller liksom tränar för att bli soldat, för något som kallas The Horde. Och det är väldigt så här diffust i början vad The Horde faktiskt är, för ens Adora hamnar i... Ja, hon smiter iväg någonstans. Jag tror att hon precis har blivit befordrad och smiter iväg med sin kompis Katra. Som är en katt. Big name drop surprise. Ja, det... Men de hittar i alla fall... Adora hittar då ett svärd. Väldigt typiskt för den här typen av serier. The Sword of Protection. Jag vet inte vad den svenska översättningen är. Jag såg bara 5 minuter på svenska innan jag bytte tillbaks. För jag kände att nej, det här funkar inte.
Det är samma här.
Och hon träffar även då en av, ska man kalla det, rebellprinsessorna. Prinsessan Glimmer och hennes bästa kompis som heter Bo. Och Bo är den manliga huvudkaraktären, ja, i den här serien. En av få, men fortfarande där och väldigt prominent i liksom... Ja, han är väl med i stort sett varje avsnitt.
Ja.
Så vitt jag har sett, eller så långt jag har sett i alla fall. Men hur som helst, det här skapar då en liten ändring hos Adora. Eller hon får liksom en helt annan världsbild när hon inser att The Horde som hon har liksom vuxit upp med och slått, eller liksom tänker att hon ska kämpa för, är egentligen the bad guys. Och prinsessorna då, som finns ett antal på Etheria, där den här serien utspelar sig, är faktiskt de snälla. Eller ja, de är ju då rebellen, och precis som i alla andra liksom typer av medier så är alltid rebellerna goda, oavsett vad. Men det här skapar då en... liksom en delning hos Adora och hennes kompis Katra då, som stannar kvar hos The Horde, och de blir väl lite av så här ärkefiender mot varandra. Medans då Adora upptäcker så småningom att hon är She-Ra, en av många som kommit före henne.
Yeah. She-Ra är alltså i den här serien en magisk beskyddare mer eller mindre, som har liksom gått i arv genom, eller en titel som har gått i arv genom då The Sword of Protection, som är det här magiska svärdet. Och ja, jag tyckte det var en väldigt bra sammanfattning. Du gjorde det mycket bättre än vad jag hade gjort, för jag hade spoilat skiten av den här serien för dig, så det var bra att du tog över detta. Men
ja, jag kände att det var lagom nog för de som inte har tittat och ja, kanske så här måttet nyfikna. Men det man i alla fall om man jämför med det liksom det som vi precis har pratat ja, om Lord of Revelation, så kan man ju lugnt säga att det här är rakt av en serie för barn.
Ja, det är det.
Det är färgglatt, det är
rundade kanter,
gulligt,
på designen.
Det är, ja, precis. Det är väldigt ja, jag hade något annat ord, men det är mycket så här, alltså the good guys liksom, det är väldigt mycket så här, ja, men om man kollar på designen i allting de är och har, så är det mycket så här runda former, det är ljusa färger, yada yada. Typisk good guy design, ja, får man väl lugnt säga. Och allting känns väldigt så här, oh, rent och ja, lite nästan så här äckligt stereotypiskt glatt och positivt, förutom ja, då att de är under konstant attack av The Horde, där allting är mörkt och rött och lite grönt och alla är så här genom onda. Ja. Även om de inte själva har den insikten, ja, kanske, några utav dem. Alltså, det känns lite så här oblivious.
Jag ska göra en liknelse här med för bara liksom så här, för folk som inte kanske har sett She-Ra men kanske har sett andra typer av serier. Och vill säga att rent tematiskt och liksom designmässigt, både i hur den väljer att hantera tunga ämnen, hur den väljer att hantera sin story och sin design i liksom animationsval, vill jag påstå att serien är She-Ra då är väldigt nära besläktad med Avatar The Last Airbender. De har liksom väldigt mycket samma feeling, kände jag i alla fall när jag tittade på den, för jag fick väldigt
okay,
mycket
interesting
callbacks,
ja,
feelings
okay,
till det när jag såg det.
Ja, sure. Jag kanske får den om feelingen om jag fortsätter kolla.
Ja, vilket jag absolut tycker att du borde för övrigt.
Ja, fair enough. Det, ja, men jag kan väl säga så här, jag var väl inte så super tagen av säsong 1. Jag såg att de andra säsongerna var lite kortare, så ja, kanske ger dem en chans bara för att liksom se om det kan fånga mitt intresse lite längre fram. Men en grej som jag, om jag återigen ska gå tillbaka till det här, att det är typiskt så här barnprogram, det var en grej som jag skrev till dig och la en kommentar om,
ja,
precis när jag såg typ, jag tror jag hade sett så här, 3 avsnitt, ja, och det är precis i början då där när Adora eller She-Ra träffar då Glimmer och Bo, att de blir så här superbundisar på ja, 2 avsnitt.
Ja.
Knappt. Liksom, för det börjar ju med att de har liksom ingen förtroende för henne överhuvudtaget, för att hon då kommer från den onda sidan. Mm. Och de inser ju också så småningom liksom, när de börjar lita på henne lite mer, att det där kommer bli ett problem. Vilket också till viss del blir, alltså i några avsnitt framöver. Alltså, det blir lite Adoras så här, styrka och svaghet i att hon har någon form av militär bakgrund. Det brukar vara liksom mm-hmm, en militär bakgrund hos de onda. Och det var en grej som jag också tänkte på när det liksom när serien fortsatte. Mm. Att hon har ju fortfarande på sig samma kläder som hon hade när hon rymde från The Horde.
Ja.
Och jag tänkte någonstans att, men hallå, du kanske skulle ta av dig din uniform och skaffa något som är lite mer så här diskret. Mm. I don't know. Det kanske är typ så här typiskt vuxen tänk och bara, oh, du barnen fattar inte det ändå. Men
ja, jo, men jag,
för att vara liksom militärstrategisk i sitt tänkande i mångt och mycket av det hon gör, så var inte det kanske smartaste?
Nej, det kan jag väl hålla med om. Men övrigt i sig, tyckte du om serien? Är det en serie du skulle kunna rekommendera andra till att titta på?
Jag skulle nog överlag, jag tror inte jag skulle rekommendera den till alla, för det känns nej, verkligen som en serie för alla. Det är lite mer åt, alltså som du var inne på i början, det här med att det verkar så här girl power motsvarigheten mot vanliga He-Man, ja, så att jag tror att, och det känns ju verkligen som en mer så här tjej-serie, ja, om man nu ska vara lite krass. Vilket det absolut inte är något fel på. Är man nyfiken liksom, på serien överlag, så är det bara så här, absolut, go for it. Du, liksom, jag tror du får en ganska bra uppfattning liksom, i de första avsnitten, och det här är någonting som du vill kolla på.
Ja.
Med det sagt så känns det ju definitivt som en serie som verkligen är tilltänkt för barn, men jag kände mig aldrig som vuxen tittare att det liksom var för dumt för mig, om man liksom ser till hur andra serier kanske är eller var när man växte upp.
Ja, nej, men det tycker jag är en rätt så bra sammanfattning, för det är just det jag också tyckte väldigt mycket om att se, det var det att man kände sig inte nerpratad till även som vuxen när man såg serien. Och det är väl därför också kanske serien har fått den followingen och den liksom communityn runt sig som den har. För She-Ra när det släpptes var ju extremt populär på bland annat då Twitter och Tumblr.
Inte svårt att förstå varför.
Nej.
För den... Om man någonsin har spenderat tid på någon av de sidorna.
Ja.
Men en annan grej som jag måste ge serien cred för, alltså jag tycker att karaktärerna i serien är väldigt välutformade, och jag tycker det är ett sjukt bra val att man väljer att fokusera både på den goda sidan och den onda sidan, liksom se deras framgångar. För det skapar liksom en mer intressanta karaktärer, och man blir lite mer invested i både de, som sagt, de goda och de onda.
Och liksom...
för du har ju ett par karaktärer på den onda sidan som du ändå så här, som är liksom väldigt så här omtyckbara.
Ja.
Du har ju bland annat då Katra som är lite av, ja, hon är ju lite angstig får man väl lugnt säga, men du har ju även hennes
ja, hon är lite kattig om sig.
Dåligt. Men du har ju även Scorpia som är lite, hon, och hon är ju då prinsessa, big spoiler, men mer eller mindre konverterad till den onda sidan. Men hon har ju fortfarande den här positiva inställningen till mycket som händer och sker, och vill verkligen vara så här, vad ska man säga, ja, men vänlig av sig, även om då hennes motiv kanske är lite så här iffy. Och som sagt, det skapar en bra nyans mot till exempel då liksom vad de tidigare serierna som He-Man och liksom gamla She-Ra till och med, att
definitivt.
Det finns, det blir lite så här yin och yang.
Det, alltså jag skulle
de onda är inte genom onda och de goda är inte genom goda.
Ja, jag skulle säga att den typen av historieberättande gör ju att allting blir väldigt runt, så att säga. Du kan liksom hitta positiva och negativa saker med båda sidorna. Och hitta liksom grejer du tycker om hos de båda. Vilket jag som nu har sett hela serien kan säga, det betalar av sig väldigt bra i slutet.
All right, jag är lite intrigued.
Yeah.
Som sagt, jag får ge säsong, i alla fall säsong 2, en chans här. Ja. Och så får vi se vad jag tycker. Men först ska jag se He-Man-filmen med Dolph Lundgren.
Ja, det ska jag också göra. Helt klart.
Men nu har vi på att prata en stund. Ja. Jag tycker att vi kan avrunda där. Om ni har sett någon av de här serierna själva, så hör av er till oss. Säg vad ni tycker om dem. Rätta oss i alla våra faktafel. Som jag absolut inte har några, men Robban kanske har ett par stycken. Vad vet jag?
Nej!
Vi kan rätta oss på det där med Eternia och Etheria kanske.
Ja.
Vi får då se om vem av oss som har rätt. Ja, du kan... kan ta det sen. Men som sagt, tack för att ni har lyssnat idag. Följ oss på Instagram. Instagram är ett vad är det? Varning för barnprogram.
Yes, det är det.
Ja. Tack för att ni har lyssnat. Dela med er av podden. Nu finns vi typ överallt. Så att,
Det heter oss på Spotify, iTunes. Vilka fler ställen?
En massa andra ställen.
Ja.
Vi har en hemsida. Man kan hitta den om man följer länken i vår Insta-video. Men det är allt för oss idag. Yeah. Tack för att ni har lyssnat och ha det så gott.
Hej, hej!